Vägen går inte att splittra upp oss i små regioner, utan det går att bygga ihop oss istället. Och de nordiska länderna har så fruktansvärt mycket gemensamt.
Lyssnaren Jonas Bengtsson har skrivit till Dick Harrison svarar för att få svar på en fråga som dök upp när han tittade på Rapport i början av året. Mitt under Grönlandskrisen såg han då anti-amerikanska demonstrationer som vajade med gula flaggor med röda kors. De såg precis ut som Kalmarunionens flagga, tänkte Jonas. Men kan det verkligen stämma?
Ja, det stämmer. Det är Eriks riksbaner, kung Erik, han som vi brukar kalla Erik av Pommern. Han beskriver själv hur det ska se ut med egna ord i ett brev från 1430. Rickinsbaner, riksbaneret med ett rött kors på gult fält. Och det var säkert på grund av att han ville ha någon sorts pendang eller någon sorts alternativ till ärkebiskopen i Lund. Han hade ett gult kors i rött fält och det är det vanliga kyrkliga. Det hittar vi i Uppsala stift och Svenska kyrkan vapen och så vidare. Och vände man på färgerna, då fick man vad kungen menade, det var hans symbol. Och den här nordiska flaggan, den har rekonstruerats i modern tid i olika jubileum. När Helsingborg firade 900 år 1985 till exempel, då använde man den. Den har kommit i svang nu på sistone när man börjar tala om mer samarbete mellan de gamla nordiska unionsländerna, inklusive Grönland som ju ingick.
Vad ska vi förstå att det här betyder då när man vajar en sån här flagga på Grönland eller i det här sammanhanget? Det var kanske i Köpenhamn som han såg rapporterna ifrån, men vad betyder det?
Ja, det kan signalera två olika saker. Det ena är historisk identitet. Vi hör ihop, vi har band som länkar oss samman och det kan vi spåra tillbaka till medeltiden. Och då finns det ingen symbol som är bättre än en flagga. Det är en skandinavisk korsflagga, men med färger som inte används på det sättet idag, och det är från den tiden nordiska länderna hörde samman. Det är det ena. Det kan också peka fram signalera nordisk enhet, att vi står här tillsammans. Vi har trots allt mycket mer gemensamt än vi de senaste 500 åren har velat ge sken av, och nu när vi konfronterat starkt yttre hot, då är det dags att sluta leden. Båda de här signalerna misstänker jag ligger bakom flaggviftandet.
Och det finns ju, inte många ska jag inte säga, men det finns ju en del namnkunniga personer i bland annat Sverige som har talat sig varma för det här med Kalmarunion och nordisk samhörighet. Gunnar Wetterberg är en. Du, Dick, är ju en annan. Hur tänker du?
Ja, absolut. Jag tycker det här är helt rätt tänkt. Jag har ju någon sorts tvådelad plan. Vi kan börja med att gå ihop med Finland. Det är lättare. Norge är knepigt för det är inte medlem i EU, så där krävs det lite meck. Men att Kalmarunionen på sikt är en god lösning, det tycker jag är självklart. Anledningen till det här, och det säger jag som historiker, det är att vi vet att inga system håller i längden. Det är ett system som stannar upp och inte utvecklas, det stagnerar och blir så småningom uppätet av ett större fisk. Våra västerländska demokratier har stannat upp medan diktaturerna är på frammarsch idag. De blir fler och fler för varje år. Och då behöver vi ha en vision om att stärka våra demokratier, göra dem stabilare, starkare och utvecklas framåt. Och då menar jag att vägen går inte att splittra upp oss i små regioner, utan det går att bygga ihop oss istället. Och de nordiska länderna har så fruktansvärt mycket gemensamt att de skulle mycket väl kunna bilda en stor stark demokrati som går framåt istället för att förbli små, svaga, outvecklade demokratier. Och då är Kalmarunionen en mycket bra utgångspunkt. Där finns ju dessutom en flagga och en självklar huvudstad, Kalmar, med ett antal provinshuvudstäder runt omkring, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och så vidare. Så det var en ganska bra lösning. Det finns dessutom ett perfekt konstitutionellt mönster att utgå från. Kalmarunionen var både, skulle vi säga idag, monarki och republik, men hade en riksföreståndare där kungen inte var, motsvarande president skulle man kunna säga, och så hade man ett kungahus. Så det är ett lätt sätt att lösa många problem som man får om man ska försöka jämka ihop länder. Och som sagt, i sina bästa stunder fungerade Kalmarunionen ganska väl innan nationell egoism kom i vägen och kungar började bråka. Men på Margaretas tid och på Eriks tid i början var det här en nordeuropeisk stormakt som man inte satte sig på.
Ja, det är just den lilla detaljen, det här med nationalistisk egoism då, som gör kanske att den här förebilden, historiska förebilden Kalmarunionen, kanske ändå inte är så smaklig för, inte minst för svenskar kanske. Vi vill ju inte vara med.
Kalmarunionen 2.0, det är min slutvision. Men vägen dit, då skulle vi kunna börja samarbeta mycket mer för att bygga upp starka nordiskt samarbete. Och då kan vi ha Kalmarunionen som någon sorts symbolisk slutpunkt. Och det här har ju redan startat. Jag menar, våra företag har börjat fusioneras. Stora Enso, Merita Nordbanken och Nordea. Likaså vårt försvar är nu NATO-integrerat. Så det enda vi behöver är att titta på våra välfärdssystem, våra skattesystem och göra det lättare att bo och arbeta i en och samma nordiska, eventuellt blivande förbundsstat.
Dick Harrison, som du kan skicka dina egna historiefrågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.